There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ja, hemskt mycket välkomna till avsnitt 17 av 24 frågor. Idag har vi en av Sveriges mäktigaste personer här, och ändå är det kanske många som inte har så här superkoll på vad LO-basen Karl-Petter Thorwaldsson egentligen gör om dagarna, och därför tänkte jag prata lite med honom idag, passande nog. Han är ordförande för LO Sverige, han är veckans gäst i 24 frågor. Han är Karl-Petter Thorwaldsson, välkommen hit.
Tack så mycket.
Hur känns det att vara med?
Det är jättekul, jag är spänd på, jag börjar bli sån här poddlyssnare, så jag är spänd på detta.
Ja, men då går din dröm i uppfyllelse.
Ja, äntligen.
Kör igång.
Det är 24 frågor, en podd om politik. 24 frågor med intressant gäst. 24 frågor, nu drar vi igång igen. Det är 24 frågor.
Fråga 1, varför heter du Karl-Petter?
Ja, mina föräldrar laborerade mycket med namn i Kosta på 50- och 60-talet. Och stora syran döptes 1953 till Pi, 3,14.
Sen föddes hon den 14 mars?
Nej, men hon föddes faktiskt den 13, så kanske de missade lite där. Och sen brorsan 57, och då är detta i Kosta i brukssamhälle.
Ja.
Döptes till Jim Karl Johan. Ett visst tuggmotstånd genom alla tider.
Trippelnamn alltså?
Trippelnamn, och så var jag nummer två då med trippelnamnet Karl-Petter Niklas. Så att min uppväxt var väl ganska mycket i motvind.
Jag kan inte komma på ett enda skämt som har med det namnet.
Nej, inte jag heller. Däremot ett par dagar efter jag fyllde 18 så gick jag in på pastorsexpressionen och strök Niklas. Ja. Så att jag heter bara Karl-Petter idag.
Fråga två. När du säger till någon att du ska åka hem, vilken plats syftar du på då?
Sen 10 år tillbaka så är hem en plats i skogen i södra Sörmland. En gammal skola som jag och min sambo köpte. Det har blivit vårt nya hem. För Småland är för långt borta och Stockholm är arbete. Så att hem är skogen i södra Sörmland.
Är det en sån här skola med stora fönster?
Och ja, det är det. Det är 1867. Och jag bor på ett område som är ett sammanhängande gods med 16 700 hektarmeter. Och de hade väldigt många skogsarbetare, och det var ju statare på den tiden. Men när vi fick skollagen att också deras barn skulle gå i skolan, så var det ju sådär 800 000 barn ute i skogarna runt södra Sörmland utanför Katrineholm. Och då byggde de ett antal byskolor. Så den här ligger verkligen 3 kilometer från närmsta samhälle. Så att jag bor i en skola mitt i skogen. Ganska ovanligt, men väldigt, väldigt vackert.
Jag bodde faktiskt granne med en sån där byskola som liten, övergiven då sen 50-talet. Så jag vet ungefär vad det...
Ja, de är väldigt vackra. Men det är mycket arbete, men det är lite halva grejen att göra i ordning det själv.
Absolut. Fråga 3. Vem var din stora idol när du var liten?
Det var ju Olof Palme som var min stora idol. Jag blev politiskt medveten i början av 70-talet. Och mina föräldrar var aktiva. Och sen vet jag att inför valet 1976 så såg det ju illa ut för första gången för Socialdemokraterna att de skulle förlora.
Det såg väl lite illa ut 73 också?
Ja, det blev ju balansriksdag. Men det var nog inte så medvetna om att man kunde förlora då. Men 76 så fattade de det. Så 1975 så vet jag att min mamma och pappa packade in mig i Saab V4, och så åkte vi de 3 milen till Emmaboda sporthall där Olof Palme var och talade.
Mm.
Och fast jag bara var 10 år gammal så lyckades han trollbinda mig, och det blev min idol faktiskt.
Kommer du ihåg ungefär vad han sa? Som fick
och det här fantastiska att han kunde fånga en 75-åring och en 10-åring. Det är någonting jag beundrar hos honom, och sen hörde jag honom många gånger efter det, och han såg varje individ i den här sporthallen, lyckades ju hitta ämnen och beskrivning av ämnen som gjorde samhällsfrågor väldigt begripliga. Bara den här meningen att ett samhälle blir aldrig bättre än den som har det sämst. Det fångar hela hela arbetarrörelsens själ. Att visst, man kan ha ett samhälle med jättemånga rika människor i, men det är ett skitsamhälle så länge du har många fattiga. Men lyfter du dem ur fattigdom och de får det bättre, då blir hela samhället mycket mer eller mycket mer och bättre välfärd, mycket bättre att leva i. Och det stämmer ju väldigt mycket den svenska modellen. Så nej, han fångade mig tidigt där på 70-talet.
Då kommer vi in väldigt bra på fråga 4. När insåg du att det var politik du ville hålla på med?
Ja, det var ganska sent, för jag är ju arbetarunge från Kosta. Och framtiden är liksom utstakad om man är där. Min pappa och min farfar och min farfars far hade alla varit glasblåsare. Mm. Och min brorsa blev glasblåsare, han är 8 år äldre än vad jag är. Så det var som givet. Men då när vi 64 gick ur nian, då fanns det inga jobb på glasbruket. Så vi är den första årskullen där alla utom en började på gymnasiet. Och därefter så... Jag blev ju arbetare, men min tanke var ju att bli en duktig arbetare. Jag blev metallarbetare i Växjö istället då, men... Mm. Att börja med politik på heltid, det var väldigt mycket, många tror inte på den här historien, väldigt mycket är slumpen. I mitt fall så var jag SSU-aktiv då när jag var ung, och jag var duktig och ville komma in i verkställande utskottet SSU 1990. Ja. Men han som var ordförandekandidat, han som heter Kent Karlsson, han fick besked bara några dagar före kongressen att han hade HIV och tvingades tacka nej. Mm. Och då ringde Anna Lind till mig och frågade om jag kunde tänka mig att med 2 dagars varsel ta på mig det där ordförandeuppdraget i SSU. Då blev det ju naturligt att det blev ett heltidsjobb för mig. Men fram tills dess så var det någonting som jag tänkte att man skulle göra på fritid, alltså när man var ledig från jobbet.
Ja, och helt plötsligt, för du, i och med ditt SSU ordförandeskap, så blev du väl ändå också god vän med dåvarande statsminister Ingvar Carlsson?
Ja, det blev jag. Det började rätt roligt, för han hade ett möte i Alvesta i maj månad innan kongressen där. Det var ett jäkla liv i arbetarrörelsen då, för de hade haft en medlemsomröstning om vi skulle bygga en fast förbindelse till Danmark. Mm-hmm. Och en stor majoritet sa nej till den, och han drev ändå igenom ett ja till den. Ja. Och, så jag gav honom en sån otrolig utskällning i Alvesta sporthall en månad innan kongressen. Så egentligen skulle det kunna tagit slut innan vi ens hade träffats första gången. Men Ingvar bestämde sig för att, han var gammal ungdomsförbundsordförande också. Mm. Jag kan inte vara ovän med ordförande i SSU. Så redan några veckor efter jag blev vald så kom han hem med sin bepansrade statsrådsbil och hämtade upp mig i radhusområdet. Jag bodde i Tyresö då här i Stockholm, och så åkte vi ut och så började vi gå skogspromenader. Aha. Så jag lärde känna honom genom långa, han är en jävla friskus också, så jag, jag fick springa efter honom i många, många mil. Men vi blev bra vänner och är fortfarande där.
Fråga 5. Vem var du i klassrummet när du själv gick i skolan? Vem var du?
Ja, jag var nog lite pajas. Mm-hmm. Även om jag tillhör absolut inte coola gänget, utan loser-gänget utan tvekan. Och född sen på året, dålig på idrott, för vi 26 december, så man hängde ju liksom inte med där. Om man sprang 60 meter så sprang jag 50 meter.
Ja, så du orkade inte ända 50 meter.
Jag vet ju någon gång där man är 10, när man liksom börjar fundera vem man är, så jag tänkte jag måste skaffa mig coolhetsfaktor. Så, men sen valde jag hela tiden fel väg där också. När de andra valde instrument så valde jag det väldigt romantiska instrumentet trumpet. Det gjorde inte livet lättare. Och sen när jag valde hobby istället, för jag kunde inte idrott då, så valde jag biodling. Så jag hade dessutom en svag doft av honung. Så jag hade väl ärligt talat högstadiets sämsta raggfaktor. Så det var väl lite grann SSU, att man blev cool av att man kunde saker. Att de andra i klassen så småningom lyssnade till sånt man lärde sig på SSU-kurserna.
Det var förmodligen det att du fick ett självförtroende också.
Ja, de såg mig och jag såg tillbaka. Och så småningom fick man ju jättefin raggfaktor av att vara bäst.
Fråga 6. Vilken fråga är du mest trött på att få?
Ja, jag gillar olika frågor. Om det är någonting som jag är mest trött på, så är det att folk misstror när vi vill att utländska arbetare i Sverige ska ha samma lön som svenska arbetare, och det är för att vi inte vill att svenska arbetare ska bli utkonkurrerade, men också för att vi tycker att det är rimligt att en polsk yrkesarbetare ska också få en lön att leva på. Då är det väldigt många som tror att det är protektionism, att vi försöker skydda Sverige och stänga gränserna. Det är jag väldigt trött på, för jag har jobbat som internationalist ända sedan Palme blev min idol på 70-talet. Så att bara för att göra saker rättvist behöver man ju inte försöka isolera Sverige. Den är jag väl mest trött på. Måste jag förklara väldigt många gånger.
Är det realistiskt då med tanke på EU och sådär att vi ska ha lika löner?
Jajamensan, senast nästa år kommer vi få det igen. Men det har varit ett enormt arbete från oss i facket. Nästa år kommer det heter utstationeringsdirektiv då på EU-språk, och det är från och med nästa år så har vi rätt att kräva hela kollektivavtalet, inte bara 70% som det då blir efter det här Laval-fallet som vi förlorade i EU-domstolen. Så det har tagit det är mer än 10 år, men nästa år så kommer vi att rätta till denna felaktighet. Och jag har sett i praktiken, senast igår var jag i Grums där man nu håller på att investera i ett nytt stort pappersbruk. De ska göra kartongpapper. Och där utav 3000 som har varit och jobbat sedan i sommar som har byggt den här jättestora nya fabriken, så är ungefär 2500 från andra EU-länder. De har haft svenska löner hela tiden. Duktiga yrkesmän. Och de är ganska glada för svensk fackföreningsrörelse, för de får ju mycket pengar med sig hem till sina hemländer, och deras familjer får det ju bättre av att vi har lyckats med den här fighten.
Fråga 7. Har du någon favoritfilm?
Ganska många. Jag älskar film. Jag tycker väldigt mycket om film. Ja. Det finns ju några svenska storheter där. Jag drabbades av Fanny och Alexander en gång i min ungdom. Den kom precis lagom till mig. Det här
just
med...
drabbades?
Ja, den tog sig innanför skinnet på mig på något konstigt sätt. Den här halvmystiska världen som... De andra Ingmar Bergman-filmerna tycker jag var så svåra att tolka. Men här fick jag ut väldigt mycket av. Men det finns ju varje år några filmer som drabbar en. Mm. En man som heter Ove var en sån som jag tittade på för lite sen. Jag tittade mest av mina filmer hemma, och en fantastisk skildring. Och sen har jag läst alla böcker av Backman efter jag såg den filmen, och författarskapet är lika bra.
Men Ove, läste du boken innan du såg filmen?
Nej, jag såg filmen, och när jag hade sett filmen så köpte jag först en bok, och så nu har jag läst allihop. Jag tror han har gett ut 7 böcker. Otroligt bra författarskap.
För jag har ju läst boken och jag har inte riktigt vågat se.
Ja, du kan våga det. Det går. Jag har gjort båda och nu då. De är båda två väldigt, väldigt bra. Just nu läser jag Hungerspelen heter det på svenska. Hunger Games.
Ja.
Och de har jag missat då på film. Och så sa någon till mig att de är... Det är liksom en socialistisk kamp. Och då läste första boken förra veckan och började på andra igår. Och det är faktiskt väldigt, väldigt, väldigt politiskt.
Väldigt, väldigt bra filmer också.
Ja, då måste jag köpa dem och kolla på dem.
Fråga 8. Monarki eller republik?
Republik svarar jag, men jag är inte beredd att ta fighten mot monarkin i Sverige just nu.
Du är sosse helt enkelt.
Jag är sosse. Nej, vi har ju... ett ganska coolt förhållningssätt till vår monarki. Jag tycker det är inte så att de till vardags lägger sig i samhällsliv, och dessutom inte minst tillkommande kronprinsessa är ju fantastiskt skicklig både på samhällsfrågor och att föra sig, så att jag tror att vi kommer ha monarki länge till.
Fråga 9. Vilken tror du är fackföreningsrörelsen på det stora hela stora utmaning de kommande decennierna, om man drar det lite längre, kanske det 21 århundradet?
Ja, den stora utmaningen är om vår motpart eller företag lyckas och stycka upp arbetsmarknaden i att var och en får ett individuellt förhållande till sin arbetsgivare. Och det är ju fint om man är chef eller om man har en stark position i arbetslivet, men för alla de som inte har det så är ett sånt arbetsliv förödande. Och vi har massa sådana fighter just nu. Bara för några veckor sedan så bestämde sig till exempel Åhléns här i Stockholm för att de hade för stor personalkostnad. Det händer ju företag och verksamheter hela tiden.
Absolut.
Men istället för att göra en uppsägningsförhandling med Handels så valde de då hyvla de som jobbar där, så att de fick mindre timmar de som jobbar där.
Mm.
Och det gör också att de kan inte söka A-kassa, för då får man lång karens, alltså 1,5 månads karens för att få A-kassa. Och de blir i praktiken rättslösa. Och blir det ett sånt arbetsliv där arbetsgivaren väljer att vraka om man får jobb på timme, då är det en stor utmaning för oss i facket. För om inte vi kan erbjuda en bättre vardag, en bättre trygghet för våra medlemmar, då kommer de ifrågasätta våra medlemmar i facket. Så att det är den största utmaningen som jag ser det.
Många kanske menar att fackets uppgift var mycket lättare för sig 100-150 år sedan med de här stora industrierna och liksom dåliga arbetsförhållanden. Nu är det mycket, mycket småföretag och sådär. Är det svårare att övertyga folk att gå med i facket till exempel än vad det var för några decennier sedan, tror du?
Egentligen inte. Av den som har en tillsvidareanställning i Sverige så har vi fortfarande väldigt hög organisationsgrad. Jag tror över hela arbetsmarknaden runt 75% anslutningsgrad. Utan det problem vi har, det är de som fortfarande inte har en tillsvidareanställning. Och det är delvis också ett fall på eget grepp i facket. För vi har ofta sagt till, det har kommit någon som har ett sommarjobb eller jobbar som vikarie samtidigt som de pluggar, så har vi sagt till dem, du kan vänta tills du börjar jobba på riktigt eller blir tillsvidareanställd. Eftersom den gruppen människor har blivit så stor i Sverige. Idag är ju etableringsåldern för svenska ungdomar, där halva kohorten har gått in i jobb, är 29 år. Så vi har ju tappat ett decennium och de är väldigt lite organiserade, och det är det som gör att vi har lägre organisationsgrad idag än tidigare. Men i huvudsak står vi oss väldigt, väldigt bra. Och inte minst de senaste, man säger 20 åren, så har vi också varit väldigt framgångsrika i lönebildningen i Sverige. Att LO-medlemmar som har ett heltidsjobb idag har fått det mycket bättre ställt, och det är klart att det gillar dem när vi ser till så att de får bättre pensioner och bättre löner. Så att jag tror vi står oss ganska starkt i människors vardag.
Fråga 10. Hur tror du att Sveriges regering ser ut efter nästa val?
Ja, om jag skulle tvingas gissa idag så tror jag att Stefan Löfven blir omvald som statsminister efter nästa val. Ja, det går väldigt bra för Sverige. 250 000 människor har gått i arbete de senaste åren. Vi har ett stort överskott i statens budget. Det är ingen annan som kan säga det i hela Europa. Där vi kan fördela 40 miljarder i välfärdssatsningar nästa år och 40 miljarder på att amortera på tidigare tagna skulder. Jag har svårt att tro att svenska folket röstar bort en regering som har lyckats så pass bra. Det tror jag faktiskt inte.
Det ser ut att bli ett svårt parlamentariskt läge dock.
Det kommer väl att fortsätta. Det är lite svårt att säga än så länge hur det kommer att sluta. Det är alldeles för tidigt än. Men det verkar ju vara så att Moderaternas partiledarskifte verkar vara så att de tar tillbaka sin roll som ledande oppositionsparti. Då tar de ju från Sverigedemokraterna och från Centerpartiet. Det är för tidigt att säga om det är varaktigt eller om det är nu för att han är ny, Ulf Kristersson. Men blir det så, då blir ju valet också ett höger- och vänsterval. Då blir det ett mer slag mellan Socialdemokraterna och Moderaterna och väljarna. Och det tror jag gynnar både Moderaterna och Socialdemokraterna. Så det skulle kunna vara så till och med att det blir en riksdag där Sverigedemokraterna sjunker till och med kanske under 10%. Det var ingen som kunde tro det för några år sedan. Det finns i alla fall möjlighet. Och då är det inte säkert att de blir vågmästare på samma tydliga sätt som de har varit de sista två mandatperioderna. Får inte glömma att den sista mandatperioden med Reinfeldt var ju på samma sätt som de har varit för Stefan Löfven.
Mm.
Det här måste ju riksdagen klara av. Mm. Vi måste ju fatta beslut. Så att välkomna verkligen att jag tycker det låter som om Liberalerna och Centern i alla fall öppnar halv dörr för samarbete över blockgränserna, för vi måste kunna regera Sverige också efter valet.
Kommer fortsätta på samma tema här. Fråga 11. Ulf Kristersson blev ju ny moderatledare nyligen. Vad tycker du om honom?
Jag har ju en erfarenhet av två Ulf Kristersson. Han var ordförande i MUF samtidigt som jag var ordförande i SSU i början 1990-talet. Och då var ju Ulf en väldigt, väldigt aggressiv nyliberal. Sen har jag träffat Ulf Kristersson i perioder ända fram tills nu. Och han har ju utvecklats i mycket, mycket mer pragmatisk riktning. Jag har faktiskt blivit förvånad efter Moderaternas stämma eller Moderaternas årsmöte eller riksarbetskongress.
Sverige,
jag vet inte vad de kallar det för nu mer, men det mötet de hade när han valdes. Jag blev förvånad över att de tog ett sånt tydligt steg höger ut när det gäller till exempel arbetsrätt och arbetstagars rättigheter. Det förvånar mig, för han gör det ju väldigt mycket svårare att vara pragmatisk med den nya. Det kanske inte rådde på partiet, jag vet inte riktigt vad som låg bakom det, men annars så tror jag att han är i huvudsak en pragmatisk politiker som vill göra upp om sakfrågor, och det tror jag är väldigt bra för Sverige och för Moderaterna.
Vad hade ni för relation när du var SSU-ordförande och han var med fortfarande?
Jo, men vi gillar nog varandra på det sättet. Vi var ju väldiga fiender i politiska debatter, men som sagt en schysst person är min upplevelse i alla fall.
Fråga 12. Vi har varit inne på det lite innan. Mycket av ditt jobb, eller ja, ditt jobb handlar ju om att folk ska som tjäna bra, ha bra villkor och liksom få det bättre och bättre. Själv så tjänar du ungefär 100 000 i månaden före skatt. Hur gör du för att hålla det jordnära, att liksom, för att de flesta medlemmar i LO har det ju lite sämre än dig rent ekonomiskt. Hur gör man för att hålla kontakten?
Ja, alltså jag tror att man ljuger om man säger att det går, för det gör det inte.
Nej.
Jag kan naturligtvis komma ihåg hur det var innan jag blev högavlönad, och jag tror att det är väldigt bra att alla som är förtroendevalda i facket har ju en bakgrund i de yrkena som vi representerar, men det vore att ljuga och säga att inte det påverkar en, för det gör det. Jag har helt annan tillgång till kultur och upplevelser och så än vad många medlemmar har, men sen är min vardag är ju inte här i LO-borgen. Min vardag är ju ute på arbetsplatser, så att man blir ganska ofta nedtagen på jorden av LO-medlemmar. Så att,
är de sura på dig när du kommer ut?
Nej, de är oftast väldigt varma, men de har ju, och det som är så bra med Sverige, det är ju att vi har ju alltid varit drivna av tanken om alla människors lika värde. I Sverige ser ju alla medborgare varandra i ögonhöjd. Så man kommer ut på en LO-arbetsplats och så säger man vad man har att tycka. Då vet jag att om de inte håller med mig så säger de far åt helvete. Jag tycker alltid det är så jäkla bra att veta att det finns absolut ingen rädsla att säga vad man tycker och tänker. Och det märker jag ju på mötena. Men vi är ju bäst, så det är klart att det går bra. Och sen är det väl också att vi har ju lyckats ganska bra med sysselsättning, lönebildning, bättre tryggheten. Bara det här att i byggnad så lyckas få fram ett avtal som ger samma lön till människor från andra länder. Det gör ju att konkurrensen minskar. Så att, jag tror lite grann också, det heter väl hälsan tiger still, ett svenskt uttryck. Så att, det går väl ganska bra. Jag gillar att möta LO-medlemmar, jag gör det gärna.
Fråga 13. Senaste tiden, under hela hösten egentligen, så har det ju varit den här stora MeToo-debatten och hur kvinnor behandlas i samhället och i olika branscher. Vad tror du att man kan göra inom LO-kollektivet för att uppmärksamma den här typen av frågor?
För oss är det här två fighter. Den ena fighten är facket självt. Och det var naivt att tro att inte vi som alla andra har den här typen av problem. Vi är dessutom enormt många människor i vår verksamhet varje år. Vi kanske har någonstans 50-60 000 människor på kurs varje år i facket. Och vi blandar frismare generationer, och ganska ofta så tar deltagarna en bira eller så två på kvällen. Och det vore naivt att tro att det inte förekommer mycket sexuella trakasserier också inom LO. Och igår startade ett sånt upprop för förtroendevalda i facket, och jag tycker det är jätteviktigt. En ännu större fråga för oss, den här är jättestor, men en ännu större fråga för oss är att 13% av våra medlemmar har de senaste 12 månaderna drabbats av sexuell trakasseri på sin arbetsplats, och framförallt kvinnodominerade branscher. Det vanligaste är faktiskt inom vården, att undersköterskan blir utsatt för sexuell trakasseri på äldreboendet eller i sjukvården, och kanske ännu värre de som jobbar på restauranger och hotell. Förfärliga berättelser, och nu kommer de ju upp till ytan. Jag är väldigt glad att de gör det. Men träffar till exempel hotellstäderskor på ett större hotell här för lite sedan, där de berättade, om 5 stycken kvinnor jag pratade med, att i princip varje vecka så är det någon gubbe som försöker dra in dem på sitt hotellrum när de kommer för att städa. Mm. Så de får ta fram dels ett larm som man kan tjuta och dels en dörrstopp för att minska risken för våldtäkt. Och det är deras arbetsmiljö, det ska de leva med varje dag. Så att det är jäkligt bra att detta kommer upp till ytan och hoppas den här debatten leder till att vi kan få ett rejält arbete för att ändra hur manligheten är och har varit. Det är ju, vi lever ju i 2017. Man tror ju ändå att det här skulle vara en del av historien. Tyvärr visar ju de här skildringarna att det här är ju en del av vår vardag idag. Vi måste ju kunna göra någonting åt det, äntligen.
Känner du att med tanke på den senaste tidens debatt?
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Har du någon gång under den här tiden känt att du hade kunnat göra mer?
Ja, och det som är allra värst är att i väldigt stor utsträckning har man accepterat att det är så här. Under många, många år var jag handledare för SSU-kurser. Och det var ju ofta då tonåringar, sena tonåren eller unga 20-åren som vi hade på kurs. Och nästan alltid ungefär hälften killar och hälften tjejer. Det var aldrig ett enda problem så i gruppen. Mm. Men så kom det en annan grupp till samma kursgård som var ofta då mer manliga eller kanske varit från ett företag eller från facket. Och så kom de här unga tjejerna och sa att fan, ikväll kan inte vi gå ner i bastun för de beter sig illa mot oss. Och då reagerade vi med att hålla dem undan från de här gubbarna som kom till konferenscentret, så att vi gjorde någonting annat, ett samkväm med gruppen. Så vi hindrade de där unga kvinnorna att gå ner i bastun den här kvällen när vi visste att de var där. Och det kan ju efteråt säga, fan, skulle vi hindra dem från att göra det istället för att göra någonting åt gubbarna? Mm. Och det har nog varit ett tyst medgivande som de flesta i min generation födda i mitten av 60-talet har medverkat i, som vi borde naturligtvis sett och gjort någonting åt när vi kunde gjort det då för 20 eller 30 år sedan när vi såg det här själva. Sen har jag väl varit förvånad över, jag har ju läst de här förfärliga berättelserna på Instagram och Facebook, och jag måste säga att jag trodde nog inte att det var lika mycket förekommande, och i vissa fall verkar det ju till och med ha blivit värre. Jag läste 3 kvinnliga Expressen-journalister. När MeToo kom så gjorde de ett reportage. De gick ut en vanlig fredagkväll på restaurang här i Stockholm.
Just det, Emma Malmlö bland
annat. Ja, precis. Mm. Och alla blev utsatta för trakasserier 3 gånger en vanlig jävla krogkväll. Då undrar man hur fasken står kvinnorna ut och hur fasken kan vi ha sådana miljöer att vi inte liksom ser och uppmärksammar det här problemet tydligare. Måste ju sätta ner foten och faktiskt göra någonting åt alla de här förövarna som finns ju överallt. Och vi måste också ha mer samtal män emellan om vad manlighet är och hur vi ska vara som män. Och fan, man har ju döttrar som är ute i den här Stockholmsnatten. Man undrar ju verkligen, jag har känt mig ganska trygg innan. Jag blir mer otrygg efter den här senaste månaden, vad är de upplever egentligen. Nej, det är verkligen ingen rolig utveckling.
Vi på Nyhet 24, vi har ju en ganska ung målgrupp, många i tonåren och sådär, och vi kommunicerar ju väldigt mycket med dem. Och jag måste säga så här, nu är ju jag lite yngre än dig, jag är 30-årsåldern, men jag märker ju att jämfört med när jag var i den åldern, att visst, det är klart att det finns ju naturligtvis väldigt många som har väldigt skeva uppfattningar och sådär, men jag måste säga att det är en sån otrolig skillnad nu jämfört med hur det var bara för 10-15 år sedan, hur ungdomar uttrycker sig, hur de liksom konfronterar varandra, hur de pratar om till exempel om en HBTQ och sådär. Man kanske inte ska bli helt överdrivet förhoppningsfull, men tror du också det, att det finns en generationsfråga här?
Ja, både och faktiskt. Att säga, jag säger, jag är väldigt, väldigt prydd. Men det man hör om vad de säger till varandra i skolan. Skolan tror jag än så länge vi har sett för lite beskrivning av i media sedan MeToo började.
Säkert.
Jag hade aldrig vågat säga det som sägs till tjejer i klassen eller till lärare i skolan idag. Som jag läser om i tidningar sägs idag. Det har hänt någonting med moraluppfattning om vad man kan säga om människor. Det är möjligt att de sa att vi sa det internt oss emellan, men aldrig utåt. Man skulle bli så tillrättavisad i den skola jag gick i att man skulle aldrig gjort det. Det verkar ju som skolan har bara liksom jamsat med och inte satt ner foten på vad som är rätt och fel. Någonting har ju gått riktigt snett för det man läser om i tidningar idag. Och det är klart, är det så där så kommer de ut i en annan miljö, så är det klart att det fortsätter. Sen har du ju naturligtvis i den stora bilden rätt att hade du varit i Kosta när jag växte upp och varit homosexuell, så hade du haft det mycket, mycket tuffare då än vad du har idag. Så att det är ju mycket som man har större förståelse för idag än man hade på 70- och 80-talet. På det sättet har det blivit bättre. Men och det kanske också att saker kommer upp till ytan gör ju inte saken värre utan snarare bättre, för då kan man ju faktiskt göra någonting åt det. Är det under ytan hela tiden, så kan man ju aldrig ta upp det och bryta ner de här strukturerna som leder till det.
Fråga 14, vad är det som är roligast med ditt jobb?
Och det är många saker som är roliga i jobbet. Men igår ganska oslagbart. Åka runt, jag var på 3 stora möten igår. Ett i Karlskoga, ett i Grums och ett i utanför Karlstad på kvällen.
En liten Värmlandsturné.
Ja, en liten Värmlandsturné. Och det sista mötet var en bonus, för det visste jag inte ens att det var när jag åkte på morgonen. Och det här direkta mötet med LO-medlemmar ute i landet och ställa sig, man får ju ofta en rätt stor publik, och så ställa sig och försöka fånga dem en kvart, 20 minuter och sen få en dialog. Det blir som en liten tävling att jag måste liksom kunna fånga alla i alla ögonblick. Just det tävlingsmomentet där är att få bra kontakt med folk. Det är nog det roligaste i mitt jobb, tror jag.
Fråga 15. Senaste åren har det varit väldigt många mycket snack om att LO-medlemmar har blivit SD-sympatisörer. Vad tror du att det beror på?
Nej, jag tror att det är väldigt enkel förklaring. Jag tror att väldigt många LO-medlemmar då 2013, 2014, 2015, när det kom väldigt många flyktingar på kort tid. Man får inte glömma att 2015 är den största invandringen i andel av befolkningsstorlek ett OECD-land någonsin har fått. Det är ganska dramatiskt, dubbelt så många som i Tyskland som är tvåa, så att det är ju väldigt många som kom. Och jag tror helt enkelt många LO-medlemmar såg att samhället inte var beredda på alla de som kom, och att de var väldigt, väldigt oroliga för att deras barns skola inte skulle funka, att deras mamma och pappa inte skulle få bra äldreboende, att deras liv som de har levt på den ort de bor i inte skulle fungera som det gjort innan. Så jag tror att det var en oro över att samhället inte kunde svara upp mot de behov som behövs för att klara av en så stor flyktingmottagning. Det tror jag är förklaringen till att det var många som började snegla åt Sverigedemokraterna den där perioden. Jag tror också det är därför jag är väldigt optimistisk om nästa val, för nu har ju riksdagen faktiskt tagit kontroll över flyktingpolitiken, och nu söker vi vägar, inte minst från facket, att de ska komma i arbete snabbare. Och så fort man går från att vara en anonym flykting till att vara en del av arbetskamratskapen, däremellan är det universum i hur man ser på människor. 30% av våra medlemmar ungefär är ju från ett annat land, och de är ju en del, det är ju polare, det är ju de man jobbar med varje dag. Men de här bilderna som var i tv varje dag av systemkollaps har ju de politikerna i Sverige, det var svårt att stå emot, tror jag, för många vid det tillfället.
Fråga 16, hur tror du att du är som chef?
Jag tror ändå att jag är ganska bra som chef. Man får säga så om sig själv i Sverige. Men jag försöker verkligen jobba efter någonting jag brinner för och brunnit för i hela mitt liv. Jag kallar det för egenmakt. Eller till och med var med och hittade på uttrycket egenmakt i början av 90-talet. Jag ger nog de som jobbar här makt över det som är deras deras jobb och lägger mig inte jättemycket i hur de lägger upp arbetet. Och så istället försöker jag ha en dialog om hur vi ska komma vidare och kunna utveckla arbetet mer. Och jag tror att de flesta här tycker att det är bra. Jag står största kritiken med mig, mot mig som chef är att jag är ute och reser för mycket. Mm. För att ta som ett kvalitetsmått. Men jag tror det funkar rätt bra.
Är du bra på att släppa saker när du väl har delegerat ut?
Ja, det är jag. Jag är inte rädd för att släppa saker. Väl en del som tycker att jag borde ta många fler saker. Men nej, jag är inte rädd för det. Och jag tycker att det är en upplevelse från livet. Och det här var egentligen en iakttagelse när jag var ung, när jag själv var i tonåren. Vi hade sådär ungefär 3000 SSU-klubbar runt om i landet. Mm. Så utsåg vi då en styrelse. De som var utsatt styrelsen var ju 15, 16, 17 år. Och så fick de utsåg en kassör som fick en ekonomi på kanske 8, 10 000 om året. Det var en handfull skandaler av alla dessa klubbar. Och resten funkade med revision och årsmöte och ordning och reda. Så jag tyckte det visade så mycket att ger man makten över något så tar människor ansvar för det. Jag tycker det är så jäkla fint. Ger man makten över saker i samhället så tar människor ansvar. Det tycker jag funkar i huvudsak i det jag upplevt genom hela livet faktiskt.
Fråga 17. Du hade ju en ganska så spikrak karriär inom Socialdemokraterna. Vad fick dig att känna att man säger, fackrörelsen var din grej? Mm.
Jag trivdes inte med det faktiskt. Jag trivdes som SSU-ordförande. Väldigt självständigt. Fick lägga upp jobbet själv. Fick driva saker. Tänka nya idéer. Inte vara i en liten box. När jag slutade som SSU-ordförande då hade ju Ingvar Carlsson en utspikad SSU-karriär framför mig. Så jag gick ju över och började jobba som halvchef hos Ingvar på statsrådsberedningen. Så jag satt faktiskt i rummet till regeringsrummet och var två dörrar från Ingvar, så han kom in där och gjorde saker. Och jag tyckte det var så jäkla tråkigt. För min del så passade det mycket bättre att ha ena foten i makt och inflytande och andra foten i folkrörelse. Det passar mig bättre att vara inte så på pricken exakt att skriva fram lagtexter utan mer dra ut de här större linjerna. Så jag lämnade faktiskt statsrådsberedningen redan efter knappt ett år och valde då att bli informationschef på partiet. Jag var väldigt mycket ovän med Göran Persson som blev partiledare. Vi drog inte jämnt, så i slutet av 90-talet så hade jag fått nog och då blev jag kontaktad av Metall, mitt gamla förbund, och de frågade för att jag blev ombudsman på Metall. Och det ville jag gärna, så det kändes som att hitta hem igen. Jag har jobbat egentligen varje ledig dag sedan jag var 13 år när jag inte gått till skolan, så jag har jobbat varje dag efter det. Så att det är egentligen alltid facket som har varit min hemmahamn, och sen lånade jag ut min tid och till politiken, vilket också var väldigt kul, men det är väl ändå alltid facket som jag har trivts bäst i.
Du måste väl också ha känt, för att om man kollar på socialdemokratins historia, jag tänker på det här när Ingvar Carlsson tog in dig på statsrådsberedningen. Jag menar, lite som tänkte du att ja, men nu är det som när Erlander tog in Palme eller Palme tog in Carlsson, att kände du att du kände blev en arvinge där nästan?
Man tar aldrig in sånt själv, och det är tur att man har sådana skyddsmur att man aldrig tänker så. Jag vet ju alla diskussioner.
Men nu med lite distans på det så låter du nästan.
Ja, det är klart att Ingvar hade stolta planer och idéer. Det var bara att jag inte ville det själv. Och jag vet ju också då när jag valde att gå tillbaka till Metall att det var ju många som tyckte att jag var fullständigt korkad som avsåg med att vara informationschef för ett politiskt parti, för att vara ombudsman i ett fackförbund. Men jag har alltid försökt vara väldigt prestigelös. Mm. Och sen bara ett år efter det så fick jag ju dessutom chansen att bli ABF-ordförande, så jag var ju ombudsman på Metall och sen höll jag på med folkbildning på min fria tid eller på min lediga tid. Och den kombinationen var väldigt, väldigt rolig. Så småningom då när hon ringde och frågade för att jag ville bli ordförande i LO, så efter en viss fundering så jag kunde inte tacka nej till att bli LO-ordförande om förbunden ville ha mig, och jag ångrar verkligen inte att jag tackade ja till att bli det.
Liten detalj där, du var inne på det kort. Vad var det som inte funkade mellan dig och Göran Persson?
Om jag skulle analysera det, vi kanske är lite för lika. Vi drog inte jämnt helt enkelt, och till slut blev det att vi bråkade bara när vi hade möte, och jag skulle ju göra som informationschef, och det är ju otroligt viktigt för mig att ta tillgång till partiordförande för att kunna driva kampanjer i partiet, och när inte det funkade så är det klart att då brakade det samman, och då tyckte jag att då är det jag som måste naturligtvis göra någonting annat om inte det funkar med. Idag är Göran Persson en väldigt nära kompis också, så när jag väl lämnade det här vid så han, jag tror det tog 5 månader efter att jag lämnade innan han kontaktade mig och erbjöd att bli biträdande partisekreterare, så att han ville väl någonstans att jag ändå skulle vara där. Då tackade jag nej, och det är jag väldigt glad för.
Fråga 18, skulle du kunna tänka dig att bli minister själv någon gång?
Nej, det vill jag faktiskt inte bli.
Är det sant?
Ja, jag vet ju att vara minister innebär. Du ska ta fram ett antal lagstiftningar på ditt område, och du ska följa den dagliga debatten. Du har ett morgonmöte, du ska ut i media under dagen och du ska sammanfatta på kvällen vad du åstadkom. Jag har det mycket, mycket roligare här.
För att det händer ju ibland att du är med i olika spekulationer och sånt där. Hur ser du på det?
Ja, det är naturligtvis alltid smickrande. Det vore löjligt att säga att man inte blir smickrad när det står den givna efterträdaren, men jag vill faktiskt inte det, och till skillnad från Göran Persson då så menar jag det också.
Mm, ja, och nu finns det på band.
Ja, det här kommer ju att spelas många gånger.
Ja, för du menar att du kommer
nej, det kommer aldrig. Nej. Och sen det är väldigt speciellt att ha den här typen av ordförandeuppdrag, och nu har jag ju haft det i det är snart 25 år som jag har varit ordförande i central organisation. 5 år i SSU, 12 år i ABF, och nu är det väl 6 år då i LO. Så det närmar sig 25 år som jag har varit ordförande, och jag tycker att jag inte behöver ta några mer tunga uppdrag. Jag räcker med LO.
Fråga 19. Vad vet du idag som du önskar att du visste för 20 år sedan?
Ja, undrar om inte jag kommer tillbaka till din förra fråga om MeToo. Jag visste ju också naturligtvis för 20 år sedan att det förekom sexuella trakasserier, och jag visste ju att det var många som betedde sig illa mot kvinnor och andra människor. Men hade jag vetat för 20 år sedan att det var så här grovt och så här överallt som vi har sett de senaste veckorna, då hade jag nog kunnat ägna mer tid, oberoende vilket uppdrag jag haft, för att försöka hitta strukturer för att motverka det. Sen är det väl en och annan miljöfråga som man också skulle ha vetat för 20 år sedan att det sätt vi lever på jorden funkar inte för miljön. Och då hade vi tagit många av de beslut vi har tagit nu de senaste åren om koldioxidutsläpp, så kanske vi inte hade behövt se så riktigt allvarligt med den här temperaturhöjningen vi ser framför oss. Så att det är väl några frågor man önskar att man kunde se i backspegeln också.
Fråga 20. Tror du på Gud?
Nej, det gör jag inte. Jag har aldrig haft en gudstro.
Du är någon slags materialist kanske?
Ja, inte så. Jag är medlem i kyrkan, och jag har väldigt stor respekt för alla människors tro, också de som är ateister. Det var väl ett val en gång i tiden om jag skulle säga att jag inte trodde på något eller var ateist, tills jag tog reda på mer. Jag är den typ sån grej som jag gör, tar reda på vad innebär. Det är ju lika stark tro att vara ateist som att vara troende. Och då bestämde jag mig att det var bättre att säga att jag inte har någon tro. Jag tror verkligen inte att livet fortsätter efter döden. Och jag kan få sån glädje i några av mina vänner. Jag har en polare som är alkis, som har gått igenom den här 12-stegsmodellen som slutar i en tro på Gud. Och han sa till mig att inför hans första AA-möte, då sa han en enda sak: jag kan gå med på vad som helst, men jag kommer aldrig bli troende. Och de accepterade honom som han var, och nu har han gått igenom den här 12-stegen och blivit troende. Och jag garver åt honom, för det är min polare, han är verkligen inte troende. Men nu har jag förstått att det där att ha någonting som är viktigare än en själv, som ju det handlar om i deras fall, har varit ett enormt stöd för honom i fight mot sin alkoholism. Och vem är jag att döma om någon annan hittar tröst och tro i någonting högre? Då ska jag ju naturligtvis bejaka det, och det försöker jag göra också med honom, så att jag lyssnar på alla hans tro idag. Jag blir inte ont och troende själv, men jag gillar att de som finner tröst i det blir det.
Kul att du sa det där med ateist, för att jag har gjort lite samma resa, att jag kallade mig ateist fram till för några år sedan, och anledningen var att jag tror inte jag träffat en trevlig människa någonsin som kallat sig själv för ateist. Har du tänkt
Nej,
på det?
Jag tror faktiskt inte det heller. De är otroligt dogmatiska.
Och oftast inte sådär jättesmarta heller.
Nej.
Ja, det var bra vi är överens där. Fråga 21. Vi har just nu i november 2017 en ganska stor pensionsdebatt.
Mm.
När känner du att du själv vill gå i pension?
Ja, jag har ju formell rätt att gå i pension från L-ordförandeskap när jag är 60 år gammal. Men jag kan väl avslöja då, det blir en nyhet här också, att jag har på inget sätt avsikt att sluta arbeta om, vad blir det, 7 år. Nej, jag ser väl arbetslivet som att det kommer vara ganska länge till. Däremot så kanske, och det tror jag många skulle vilja, att arbetslivet blev annorlunda de sista åren. Nu är det några av våra förbund till exempel som bygger upp något som kallas för flexpension.
Okay.
Så att man ska ha ett kapital när man blir över 60 år, så att man kanske kan välja att vara hemma en dag i veckan eller 2 dagar i veckan och kanske jobba varannan vecka och sådana här saker. Det tror jag vore ett väldigt bra slut, så att det inte blir som min pappa. Han jobbade 52 år som glasarbetare, och sen dagen före midsommarafton 1987 så var hans arbetsliv slut. Sen lyckades han tack vare Folkets hus i Kosta fortsätta och hitta meningsfulla arbetsuppgifter. Han hade hand om städning och fika och bridgeklubb och allt vad de gjorde där ute. Men om det bara hade tagit slut där 87, då tror jag att han hade tyckt att det var ganska miserabelt. Så att en övergång där med någon slags delpensionslösning tror jag var en dröm, både för mig själv och för LO-medlemmar runt om i landet.
Det känns som att förr i tiden, jag är uppväxt på landet, och där var det väl mycket så för att arbetslivet tog ju aldrig slut, utan det var snarare så att arbetsuppgifterna trappades ner, att man fick liksom sitta och stoppa strumpor till slut eller något sånt där.
Ja, jordbrukssamhället var ju mer så att där var väl arbetet så länge man orkade ha arbetet, och för många LO-yrken är det ju fortfarande så, och man glömmer ju ofta den här pensionsdebatten som är just nu. Jag tycker de missar väldigt mycket i den pensionsdebatten. Till exempel om du jobbar som brevbärare så är pensionsåldern bara lite över 60 år.
Mm.
Och när man undersöker varför så är det så enkelt som att knäna är utslitna. Men i de här yrkena vi har...
Gå till trappor eller?
Ja, springer du upp och ner i trappor hela dagen i ett yrkesliv så pallar knäna bara ett visst antal trappsteg, sen tar de slut.
Ja.
Det gör ju då att det blir ett hån för dem när vi i den allmänna debatten vi har just nu säger att nu förlänger vi er till 67 utan någon annan åtgärd.
Mm.
De pallar ju till 61. Då blir de ännu fattigare när de så småningom ska gå i pension. Så att man kan inte dra alla över en kam. Och många LO-medlemmar har ju dessutom ett väldigt långt arbetsliv. Många börjar ju redan efter gymnasiet och så jobbar de fram till 65. Det är ju ofta 47-48 år. Medan då andra, som jag sa innan, har inträde på arbetsmarknaden när de är 30. Det är 35. Det är liksom, de jobbar 15 år längre. Och nu skäller alla på dem för att de ska jobba något år till. Så jag tycker vi måste hitta bättre och flexibla lösningar för de här yrkesgrupperna. Så att man kan jobba lite, så mycket man kan fram tills man blir pensionär. Det behöver inte vara 100 eller 0. Det kan ju faktiskt vara 75 och 50. Och då kanske i det att man jobbar. Låt säga att man kanske har 3 dagars helg. Eller man jobbar varannan vecka eller så på de sista åren. För att det ska bli lite lättare också att gå över i pensionslivet.
Fråga 22. Hur ofta googlar du dig själv?
Väldigt sällan nu mer. Det fanns en period när jag var nyvald här på LO när jag tyckte varje nyhet var jätterolig att läsa. Men jag har rätt så bra koll. Och sen är det ju med det här med hotbilder och så också, att man googlar väl lite där och håller ögonen öppna för trender som finns i samhället och ja, kanske blir någon gång i månaden.
Fråga 23. Om du fick äta middag med en kändis, vilken kändis skulle du välja?
Jag tror jag skulle käka middag med Linda Pira faktiskt.
Jag
gillar hennes texter, och det var min dotter som fick mig att börja lyssna på henne. Och sen, hon skulle vara cool att äta middag med.
Ja, det får jag hoppas att Linda Pira lyssnar på det här på något vis.
Ja, det skulle vara jättekul. Hon är så jävla driven och otroligt bra texter. Jobbar väldigt mycket med rättvisefrågor. Och sen i den här kaotiska världen hon lever i med musik och turnerande ska hon försöka vara mamma också. Där jag gärna vill höra mer om.
Fråga 24. Vad händer i helgen? Och nu är det nästa helg. Så.
Okej, vet du vad, nästa helg, nu är det julförberedelser. Så då vi har sådär stor jul i skolan med alla barn och kompisar, och har man då en stor skola som man inte bor i varje dag, så blir det väldigt skitigt. Ja. Så helgerna i slutet av november, början av december, det är årets städhelge. Så att jag vet att jag ska göra ett pass nu i helgen och ett stort pass nästa helg.
Så ni ska ha stort liksom bykalas där, kan man säga?
Nej, det är det inte, utan det har med familj och vänner att göra. Men vi köpte den här skolan, och det första investeringen vi gjorde, det var att vi åkte till IKEA och köpte 10 sängar. Aha. Och det var för att vi tycker att det ska vara mycket folk. Så vi räknade ut efter sommaren i somras, så räknade jag och sambon ut att vi under vår semester hade haft 147 gästnätter. Så det är ett halvt hotell. Så man är ganska slut när semestern är över. Och det är ju roligt med mycket folk. Och sen har vi ju tre barn, jag två, min sambo en, och sen har vi en kusin som alltid hänger med oss också. Så att vi är ju i grunden är vi ju 6 stycken som gör mycket saker ihop och kommer alltid på julen, och ja, vi är väldigt roligt ihop.
Blir inte det lite jobbigt att alltid ha massa folk överallt?
Nej, det är roligt faktiskt. Och sen är det lite grann så är det, man kan, det finns rum, rätt många rum på övervåningen, och vill man inte vara en del av alltet så kan man få en egen hörna. Och sen visste jag när vi köpte det där, för vi skulle locka de här ungdomarna på film, så visste vi det. Så att jag, när jag är inne och handlar på Coop eller Ica, så brukar de alltid ha sådana här fyndhörnar. Man kan köpa 3 filmer för en 100. Det gör jag hela tiden. Så jag tror jag är uppe i snart, vad kan det vara? Säkert i alla fall 500 filmer. Så att vi finns i alla genrer om allting. Så vi har de där hungerspelen hemma, så man ska kolla på dem också.
Ja, men det tycker jag verkligen ska. Ja, och så härifrån i 24 frågor så säger vi helt enkelt tack för den här gången. Tack så jättemycket Karl-Petter Thorvaldsson för att du ville vara med, och mejla på 24frågor@nytt24.se om ni har några frågor eller annat skoj. Jag heter Karl-Anders Lindahl och vi säger väl hej då.
Hej då, kul att vara med.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.